Jag börjar med om ursäkt, men nu kommer hosta och harkla för att jag har haft en förkylning och rösten är inte vad den borde vara. Men jag ska försöka klara mig igenom det här i alla fall. Eftersom jag är på internetdagarna så använder jag mig av ett media som är tillförlitligt, overhead. Och som sagt, vem jag är hörde ni och har varit särskild utredare i bredmansfrågor nu i några omgångar åt regeringen. Annars till vardags kommunalråd i Piteå. Vi är nog alla överens om behovet av en allmän IT-infrastruktur. Jag tycker också det här finmaskiga hönsnätet som IT-kommissionen pratar om är önskvärt. Sen kan man då fråga sig, då man pratar med olika människor eller olika personer, om vi är överens om att hela landet ska få detta. Om hela landet menar alla. Och där kan det finnas lite olika uppfattningar där en del tycker att det räcker att kanske de mest tätbefolkade delarna och i alla fall inom överskådlig tid och de glesaste delarna får vänta. Ur politisk synpunkt är detta icke ett acceptabelt synsätt. Statens engagemang där handlar mycket förutom, nu ska jag bara prata om själva byggandet av infrastruktur, men sen har vi även ett regelverk och det handlar om för hur strukturen byggs upp, hur noder ser ut, hur prisbild och kvalitetsbild och lite det Hans Wallberg pratade om också. Men som sagt, vem är ansvaret då för att vi får till ett bredbandsnät i Sverige? Är det statens eller marknadens ansvar? Vi har hört en bild här som säger att det är statens ansvar. Hans Wallberg och Ann-Marie andades väl lite också i den meningen. Att staten ska ta det här ansvaret och se till att bygga det här finmaskiga nätet för en kostnad av 60 till 80 miljarder. Det fanns också kommunpolitiker för ett antal år sedan som såg att det hände en hel del i storstäderna men inte i deras kommuner i landsbygden. Som också ropade att det måste staten gå in och göra någonting. På den andra diametralt motsatta ståndpunkten är ju då att det här fixar marknaden. Marknaden investerade mycket för 2 år sedan. Det var hög investeringstakt och de sa också att det här fixar vi. Staten behöver inte lägga sig i detta. Utan får vi bara jobba på i lugn och ro så kommer alla att få ett sånt här nät. Till det här kan man väl också säga då att EU i alla fall för 2 år sedan ungefär hade den synen att bredbandstjänster och infrastrukturen av det inte är någon så här allmängiltig infrastruktur som samhället ska tillhandahålla. Det är en tjänst som marknaden ska tillhandahålla. Och det marknaden tillhandahåller, det ska samhället hålla fingrarna ifrån det hela. Och där handlar det om att balansera då staten tar ställning till hur ska vi se till detta. Och rätt svar på frågan är att det är bägges ansvar. Varför? Alltså, låt marknaden investera där marknaden vill investera. Varför ska man intervenera i det? Och ta bort en massa privat kapital som är intresserad att bygga infrastruktur för. Men naturligtvis ur ett demokratiskt perspektiv och ett rättvist perspektiv. Staten måste gå in och se till att hela landet får del av detta. Så att svaret som sagt var. Låt marknaden bygga, ta ansvar för det de orkar med. Och sen ska staten se till att hela landet kommer med. Och även då se till att det finns en fungerande konkurrens inom de här områdena. Och det handlar ju lite om regelverk och annat. Vad har staten gjort hittills? Ja, man lade ju en IT-proposition som innehöll 3 delar. Handlade om kompetens, tillit och tillgänglighet. Och då vi pratar tillgänglighet så pratar vi om bredbandsnät. Och för att få lite perspektiv på vad man gjorde så får man väl backa också 3 år. Och då var det ju en marknadshås. Och det var rent hysteriskt skulle jag vilja påstå i diskussionen kring bredband och allt vad det skulle innebära. Marknaden investerade ganska friskt vid den tiden. Och alla pratade om den nya ekonomin. Och det var i det perspektivet man jobbade fram IT-propositionen. Kontentan av detta blev alltså de här 8,3 miljarder. Vi har sett olika siffror, men 8,3 miljarder är egentligen då som IT-proppen innehöll för att bygga nät. Fördelat på 3 olika nivåer. Ett stomnät, ett ortssammanbindande nät och ett områdesnät. Och väldigt kort om de här 3 delarna bara. Var det den bilden jag hade framme rent? Stomnätet, ja. Ett nationellt stomnät som binder ihop alla kommuner med varandra. Och då kan man konstatera att det fanns bara ett nät då, heltäckande. Det var Telias. Och samtidigt tog ju staten ställning eller riksdagen för att sälja ut Telia. Så Telia kan man då betrakta som ett privat företag som vilket annat som helst. Och då riskerar man alltså att hamna i ett privat monopol, vilket inte är önskvärt. Så uppgiften det var, se till att det finns minst ett heltäckande nät till för att kunna skapa konkurrens inom det här området. Och det uppdraget gick till Svenska Kraftnät att till en kostnad av 2,5 miljarder tillse detta. Sen är det som Hans Wallberg sa, att det fanns ett villkor. Man fick inga pengar, utan det skulle ske på marknadsmässiga villkor. Då såg ju marknaden ut som att det skulle vara möjligt. Vilket har gjort lite grus i maskineriet, och jag hade fått utreda en gång till då, hur kan man lätta på en del villkor för att möjliggöra det här för Svenska Kraftnät. Och det har vi lagt förslag, och det bereds just nu då i regeringskansliet hur man ska möta detta. Min uppfattning är att naturligtvis att Svenska Kraftnät ska följa detta, och jag är rätt övertygad om att det blir så också. Det andra delen handlar om ortsammanbindande nät. Det kan man säga att det finns ju heltäckande kopparnät idag, men det finns inget heltäckande fibernät i landet. I tätbebyggda områden så finns det säkert en hel del fiber och kan finnas en hel del konkurrens också. Här är uppdraget att skapa egentligen ett heltäckande ortsammanbindande nät. Och med heltäckande pratar vi då om orter från 50 invånare uppåt. Alla sådana orter ska till en punkt få en uppkoppling. Och då räknar vi ut att det skulle kosta ungefär 7 miljarder. Det staten gick in med, det var egentligen 2,6 miljarder. Hans Wallberg visade en siffra på 2,05. Men till de 2,05 ska man lägga även ungefär 600 miljoner EU-medel och länsstyrelsemedel. Som staten har sagt, det här ska också gå till detta. Tillsammans 2,6 miljarder. Och det handlar då om knappt 40% av totala kostnaden. Tanken var då att kommunerna skulle skjuta in ungefär 5% av investeringskostnaden, och resten skulle marknaden ta. Medlen destinerades också till kommunerna, så att det är kommunerna som får ansvaret för att se till att detta händer ute i landet. Idag kan man konstatera att det räcker inte. Eller det här kommer inte att räcka lika långt, därför att marknadens andel är väl den som brister idag. Marknaden skjuter inte in de pengar som var tänkt, vilket gör att det kanske faller ett större ansvar på kommunerna, vilket de i många fall har lite svårt till. Det sista delen, områdesnätet längst ut i periferin. Och det finns ju väldigt begränsat idag. Mycket begränsat vad gäller fibernät i alla fall. Här är också den stora delen av kostnaden lagd. Det finns ett fullt utbyggt kopparnät naturligtvis. Men uppdraget här då, att så långt pengarna räcker, stimulera tillkomsten av områdesnät i då, som man sa, prioriterade orter. Det innebär att alla orter inte kan få det här, utan här gäller att prioritera orter som kanske har en skola, orter som har ett näringsliv eller orter som har någon slags offentlig service, vårdcentraler eller bibliotek, som i första hand kommer till för att kunna få de här bredbandsnäten utbyggda. Sen kan man ju spä på de här pengarna som sker på vissa delar av landet, där man med byakraft och eget arbete i mindre byar kan se till att kostnaden sänks och pengarna räcker längre. Så att det är de tre delarna som finns i den statliga bredbandssatsningen. Och naturligtvis kan man alltid diskutera att det borde vara mer pengar. Men slutsatsen egentligen är då att man ska nyttja marknadens investeringsvilja så långt som möjligt. Och staten ska då ansvara för att dels att vi får en fungerande konkurrens inom området, och dels att hela Sverige får del av utbyggnaden. Och därför är de här statliga medlen då styrda till landsbygden. Storstäderna eller de större tätorterna får ingenting, utan allt går till landsbygden kan man säga. Det är tanken. Kan man ju fråga sig, varför gör inte staten den här stora satsningen då? Lägger upp de med 60-80 miljarder och bygger ett nät, så är det fixat. Ja, det är lätt att säga, va? Men det ska naturligtvis finnas beslutsfattare då, som är beredda att göra den prioriteringen. I all diskussion där man kritiserar sjukvården, där man kritiserar skolan, äldreomsorgen, polisen har för lite resurser och så vidare, så är det inte så lätt att då politiskt säga att vi lägger 60-80 miljarder för att bygga ett sånt här. Allra minst i en tid då marknaden sa vi har pengar, vi investerar. Ni behöver inte trampa in här. Så att det är inte så enkelt bara att säga att ta fram 60-80 miljarder. Det kan också vara intressant att titta på några historiska exempel. Jag håller inte riktigt med Ann-Marie, du sa i början att staten alltid har tagit den här infrastrukturen, tagit det ansvaret och byggt den. Telefonuppbyggnaden i Sverige, det skedde inte på det sättet att staten gick in och gjorde en stor satsning i hela landet. Utan då telefonuppbyggnaden skedde så var det lokala krafter. Det var privata företag, kooperativa företag, det var kommuner som såg till att sin del av landet fick del av telefonuppbyggnaden. Och först bara kanske en lokal isolerad ö. Man kunde ringa inom sin ort. Med tiden kunde man ringa till grannorten och sen spreds det mer och mer. Och det var först långt senare som det statliga telegrafverket började köpa upp de här mindre och det var en statlig sammanhållen telefonnät. Och att man började köpa upp det var ingen tanke på att detta skulle vara eller någon slags infrastrukturideologisk tanke att staten ska äga det, utan det var helt enkelt storskalsfördelar som gjorde att man började göra det. I Nederländerna, eller runt om i Europa, i Nederländerna till exempel, det gjorde man inte på det sättet. Där gav man monopol till företag som skulle bygga upp detta hela landet. Och i Nederländerna var det Bell som fick det. Och det innebär en mycket långsammare utbyggnadstakt och mycket högre avgifter än vad vi hade i Sverige. I Stockholm så krigade bland annat Bell och Stockholms allmänna telefonbolag med varandra, vilket gav låga avgifter. Gjorde att människor hade råd att skaffa sig telefon. Och det vart en marknad. Och Sverige skapade sig där genom en tätplats inom telefonin redan i början på 1900-talet. Och har hållit den hela tiden under 1900-talet i världen. Och den tätbyggnaden, den innebar också att när vi kom till mobilsidan, NMT-utbyggnaden, så låg Sverige väldigt bra till, hela Norden. Och där var det inte lokala krafter och det var inte heller staten som gick in. Det var det marknadskrafterna som såg till att bygga ut det. Det var ingenjörer och tekniker och ekonomer som tillsammans diskuterade i Norden. Hittade standard och sätt att lösa detta på. Och som sedan anammats av en stor del av Europa. Som också gav Sverige en tät position inom mobilområdet. Och har gett bland annat Ericsson och Nokia ett försteg mot många andra företag. Nackdelen med det var att de marknadskrafterna styr. Det är att den här tekniken kom naturligtvis sist till de glesbefolkade delarna av landet. De fick vänta längst. Sista exemplet, AXE-systemet, ett jättebra system då det infördes. Det skedde på ett planenligt sätt av staten. Systematiskt planenligt. Resultatet av det var ju att innan det hade kommit upp i mina trakter bland annat, ja, då var systemet nästan omodernt. Det överlevde sig själv nästan. Så att det visar sig planekonomiskt tänkande var inte särskilt effektivt eller rättvist i ett uppbyggnadsskede. Utan där det har skett mest lokalt, det är de lokala krafterna fått verka då telefonsystemet byggdes upp. Och på samma sätt är tankesättet nu, låt de lokala krafterna bygga upp bredbandsnätet. Låt det vara isolerade öar ett tag kanske. Spelar ingen roll om det inte är perfekt från början. Min erfarenhet, även för jag var politiker och jag är då jobba inom ingenjörssidan. Sitter man och planerar och väntar på att ha det perfekta, optimala systemet innan man ska sätta det i verket, då kommer det aldrig till. Låt det bli lite fel. Det är bättre att det händer. Hur ser det ut idag då? Ja, bredbandsutbyggnaden är senare än vad som var tanken. Ungefär 1-2 år försenat. Trots de statliga pengarna Så har man haft lite svårt att använda det också. Men innebär det att satsningen då var det felaktigt? Nej. Utan det finns skäl till att det är sent. Dels kan man säga att förordningen då, efter den första utredningen som jag fick del av, och den var i sig en månad sen, så jag får ta på mig en månad av förseningen. Men sen var det remissomgång och det var diskussioner med kommunförbund och lite ändringar i förslagen. Och innan regeringen tog beslut om förordningen så var det juni 2001. Och sen hade vi ett krav som jag tycker är jätteviktigt. Innan kommunerna kan få nyttja pengarna ska man göra ett lokalt IT-infrastrukturprogram. Och det är viktigt ur två perspektiv. Det ena, att man tänker efter före man börjar bygga, så att man bygger någorlunda rätt i alla fall. Och det andra, så har det varit viktigt att om man nu ska ha lokala initiativ, att vi gör det här också till en politisk fråga. Det får inte bara bli en IT-teknisk fråga. Och genom att kräva de här programmen så lyfts det till en politisk nivå ute i kommunerna. Och det har inneburit att det kommunerna sysslar med den gångna vintern, eller förra vintern då, 2001-2002, det var att göra de här lokala IT-infrastrukturprogrammen. Och nu, den här sommaren, då har utbyggnaden tagit fart. Nu kommer det att rassla ut pengar, är jag övertygad om. Det andra som har hänt, som kanske är allvarligare, det är att marknaden har störtdykt. Kanske lite vänligt sagt, det är ju spettet i backen egentligen för marknaden. Och det privata investeringskapitalet som alla räknar med för 2 år sedan eller 3 år sedan, det är ju stort sett borta. Och det innebär att större ekonomiska krav ställs på kommunerna. Det kan vara rätt intressant, jag tog fram den här bilden. Visa börskursen. Vi ser om jag hittar den där ljuspennan. För Ericsson, den gröna, och SAX-indexet. Här lades IT-propositionen. Då börsen var där och alla var optimister och sa att det fanns så mycket pengar som helst. Här la jag första slutbetänkandet på bredbandsutredningen, november 2000. Förordningen kom till här. Under den här tidsperioden gjorde kommunerna sina lokala program. Och först här då, då marknaden här nere, startar utbyggnaden. Och även om det är börskursen så kan man också säga att ungefär investeringsviljan följer samma skala. Så att det här privata kapitalet, det kan man säga, det är borta, och det är ett problem naturligtvis. Tanken som regeringen hade var bra tycker jag. Men tajmingen är urusel. Men det kan man inte skylla på någon. Man kan inte skylla på regeringen. Man kanske inte skylla på marknaden heller. Det bara blev så. Tyvärr. Vilka konsekvenser får detta? Ja, de medel som finns då, de räcker inte lika långt om inte marknaden vaknar till liv igen. Det innebär också att kommunerna får ett större ekonomiskt ansvar för investeringen, vilket en del kommuner kommer att ha svårt för. Jag menar då, det här är min egen synpunkt och inte alls förankrat på något sätt i regeringskansliet, men att staten naturligtvis måste följa den här utvecklingen, och det vet jag att de gör, va? Och överväga ytterligare medel om det visar sig att marknaden inte svänger. Sen måste man också förändra villkoren. Man kan inte stå fast vid samma villkor som man satte för 2-3 år sedan. Längre tid för att göra detta. Då IT-propositionen lades var ju tänkt att det skulle vara till och med 2004. Man har redan förlängt 1 år med tanke på marknadens svala intresse. Kanske måste förlängas ytterligare. När landsbygd, tätort, med pengarna som staten satsar som ska gå till landsbygden. Och då vi gjorde utredningen, då drog vi gränsen vid orter med 3000 invånare. Och sa, orter som är större får marknaden ta ansvar för. Mindre orter ska ha stöd. Ja, den gränsen kanske idag ligger på 5000, 10000 invånare. Så att här måste man titta över villkoren och vara flexibel. Så att avslutningsvis... Bredbandspolitik vilar hela tiden på en balans mellan vad marknaden orkar och vilken kraft den har. Och det demokratiska perspektivet att se till att alla får del av den här tekniken. Och det leder då, den här balansen, att statlig bredbandspolitik måste vara långsiktig men flexibel. Långsiktig vad gäller målen, flexibel vad gäller medlen. Tack.